Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du tänkt på i veckan?
Ja, du, vet du vad? Jag tänkte säga att det jag har tänkt på allra mest, det här låter ju enormt egotrippat, men jag har tänkt på min egen bok, alltså den bok som min man Peter och jag skrev förra året, som kom ut förra året, som heter Gides diabetes.
Jaha, alltså det var ju en väldigt bra bok, om jag får säga det själv, som en del av din... Som en del av din podcast.
Ja, som en del av min närmsta krets som har fått tvångsläsa boken. Nej, men tack så mycket. Och jag har tänkt på den av två skäl. Det ena är att Peter och jag var och vad ska man säga, föreläste, eller vi blev intervjuade i för några dagar sedan på Nobelmuseet. Nobel Center, som det heter.
Oh la la!
Ja, så otroligt tjusigt. Det kändes verkligen stort att få komma in i de här. Det ligger... I börshuset, gamla börshuset då vid Stortorget i Gamla stan här i Stockholm, och det är bara så himla häftigt att få gå runt i de där lokalerna. Och innan vi skulle kliva upp på scen så sa vår moderator, som är förste intendent där, senior curator på det här museet, Gustav, han säger så här: ja, om ni vill passa på att gå på toa innan ni går upp på scen, så kan ni ta den här toaletten, för den har Bill Clinton använt.
Det var någon slags modegala i Stockholm på Grand Hotel, och typ Elle-galan eller något sånt. Jag låter så här, jag börjar avundsjuk för att jag aldrig skulle bli inbjuden till något sånt här. Förlåt, jag så här som om jag inte brydde eller visste vad det var. Men då skrev i alla fall alla att Bill, det var någon fest på ett av rummen där, och då skrev alla bloggare och influencers som hade varit där att Bill Clinton hade bott i det här rummet.
Han
och
kanske
Clinton
hade kissat hade där också. Ja. Han har liksom pinkat revir i hela stan.
Tänk att den status, lite av liksom en sån här statussymbol att pinka på samma ställe som Bill Clinton.
Ja, fast nu har ju det här blivit devalverat direkt. Så nu tycker jag, nu känns det bara så här blaha, blaha. Nu vill man ju ha ett ställe som en världskänd person, en president har. Yeah. Jag skulle hellre använda en toalett som Hillary har varit på, skulle jag säga.
Men vet du vad, har Bill varit där, är det sannolikt att Hillary också har varit där? Så du, säg hennes namn istället nästa gång.
Ja, eller jag säger bara Clintons, folk drar sina egna slutsatser. Det kan vara Chelseas man.
Ja. Ja, huvudsakligen att någon har pinkat på den toaletten. I alla fall, keep talking.
Ja, så det är det ena skälet. Det var jätteroligt. Och det andra skälet är att en av mina faktiskt idoler, kan man säga idoler om en jämnårig människa? Ja, men det är klart man kan. Linda Skugge, hon har ju skrivit i ungefär 200 år också. Så att som författare är hon betydligt äldre än vad jag är. Hon har skrivit en bok som har kommit ut på Piratförlaget som heter 45. Du vet, hon skrev ju en bok som heter 40.
Ja.
Och den här heter 45 med, och så talsträck, Morbus Addison. Jag vet inte riktigt hur man uttalar det, men Morbus Addison. Och det är alltså namnet på en autoimmun sjukdom. precis som diabetes så är det när kroppen liksom gör våld på sig själv och får problem med hormontillförseln. Alltså insulin är ju ett hormon, och i morbus Addison så är det alltså sköldkörteln, tror jag, som pajar helt enkelt. Och jag tycker det är en ganska drabbande baksidestext här, om jag får läsa. Man är en relativt ung trebarnsmamma som till sist ber om sitt eget liv inför läkarna och säger att det känns som om jag håller på att dö, att jag håller på att svälta ihjäl. Varpå ingen hjälper en. Varpå de alla tror att man bara ljuger. Varpå de säger att man är 100% frisk. Varpå allt de säger att man ska göra är sånt som skulle döda en snabbare. Träna och genomgå en laxering inför en koloskopi. Man kan kanske inte begära att läkare ska känna till alla sällsynta diagnoser. Men de som obehandlade har oundviklig dödlig utgång. Kanske de borde lära sig lite extra om? Frågetecken. Så vidrigt att ha en dödlig sjukdom om den förblir obehandlad. Det är ju samma sak som typ 1-diabetes. Du dör ju om du inte får insulin. Och hon dör ju om hon inte får sitt hormon. Hon har en liten, jag hörde en intervju med henne på söndagsintervjun. Och då sitter ju hon med sin lilla burk liksom bredvid sig.
Jag kommer ihåg hon talar mycket
om... Med kortisol då, det är den medicinen som... Kortison menar jag. Kortison är medicinen som i kroppen omvandlas till kortisol helt enkelt. Och det är kortisolbrist som hon har.
Jag kommer ihåg hur otroligt trött hon var, hur hon sa i den intervjun att när hon gör en sån sak, ett uppträdande eller liksom ställer upp på intervju, då måste hon verkligen reservera hela dagen och kanske till och med dagen innan också, bara vila, för hennes kropp pallar helt enkelt inte att med en sån kraftansträngning. Och då tänker jag att en läkare säger åt henne att träna. Du måste bara träna, då slutar du vara trött och då börjar du må bra igen. Jag tänker att det är samma sak som, eller inte samma sak, men jag drar gärna paralleller till folk som lider av depression och då som får råd att försök le och gå ut på en rask promenad så ska det nog rinna av dig.
Ja, just det. Lite sån här härlig kamratuppfostran. Och jag tycker det låter så medeltida med det här laxering. Det låter som så här vätskebalans. Jag ska bara åderlåta dig här.
Lite. Exakt, jag tänkte också på det. Ja.
Så sjukt. Ja, men om en människa har alla tecken på att det finns någon allvarlig brist i kroppen, om hon känner att jag håller på att svälta ihjäl, jag orkar ingenting, ja, ska man då liksom fösa ut de eventuella näringsämnen som kanske finns? Nu är inte jag, nu är det så här, doktor Karin sitter på skrivbordsstolen och tror att jag vet allt, det gör jag verkligen inte, men det låter så omänskligt.
Men den här boken handlar liksom då om att hon är 45 och att hon lider av den här autoimmuna sjukdomen.
Ja, och jag blev så himla glad när vår bok kom ut och Linda Skugge skrev en positiv krönika om vikten av att tala om de här, vad ska man säga, lite osynliga sjukdomarna som vissa autoimmuna sjukdomar är. Du vet, du kanske måste ta Levaxin hela tiden för att du har problem med sköldkörteln, eller du måste kanske käka det här kortisonet eller ta insulin, du kanske har en insulinpump eller ta sprutor, men när man är under behandling så att säga, så är det ju ingen som riktigt ser det, även om man förstås blir trött och sliten och så, men att det är ett 24 timmars jobb att hålla på med den här grejen och vad det gör med ens psyke och vad det gör med ens relationer till ens anhöriga och deras psyke och såna saker. Och att det är lite sådär ofint att prata om sina sjukdomar som du var inne på. Det är sådär lite, åh stackars, ska du vara ett offer nu ungefär?
Ja, men också, du måste vidare den här fasen när man kände att allt, det är något fel på mig, men så får man liksom ingen bekräftelse från läkare, ingen kan liksom... Innan man blir diagnostiserad. Bara
är det inte lite så här varning, typ så här hysteriska kvinnor varning?
Exakt, det tänkte jag också på.
Apropå att en annan idol, Karin Johannisson, som ju gick bort förra året. Ja, som skrev om den mörka kontinenten och det här föraktet för liksom, kvinnomedicin och psykisk sjukdom och fysisk sjukdom hos kvinnor. Att man bara, ni är en hysterika. Lås in henne, laxera henne lite ungefär. Hon behöver,
typisk kvinnor, hon behöver
ge henne något att brodera på. Precis. Lyxsjukdom.
Men utan att bli för konspiratorisk är det ju så att kvinnor, sådana sjukdomar som kvinnor lider av är sådana som ofta förbises lite inom vården. Oftast utgår man ju från att mannen är normen också inom det området. Så intressant det här. Ja, jag vet att Hej Hej Vardag-bloggen skrev om att, som jag inte ens visste en sån här sak, att kvinnor, det har snackats mycket om förlossningsvården och hur, vilken kris den befinner sig i Sverige, eller kanske bara Stockholm, nu vet jag inte om det gäller hela landet. Men att föda i, om man föder i bil, räknas det bara om man också föder ut moderkakan i bilen. Om liksom förlossningen har skett i bilen, och så hinner mamman in på sjukhuset för att få ut moderkakan. Då räknas det som en sjukhusförlossning. Och det här är för att snygga till statistiken lite.
Men fy fan. Ja. Det är ju dessutom farligt att gå runt med moderkakan om den inte kommer ut. Ja. Det är ju livsfarligt. Det var ju sånt som kvinnor dog av liksom.
Men en sån här statistik handlar ju också om resurser. Om liksom... Om man säger att om antalet barn som föds i bilar dras ner på grund av den här liksom justeringen i statistik, eftersom det faktiskt inte räknas som en bilförlossning om moderkakan har kommit ut på sjukhuset. Det kan ju vara ett argument för att kanske inte ge större anslag för sjukhusen eller förlossningsvården.
Ja, förmodligen. Ja.
Hördu, jag har läst Mördarens mamma av Ida Linde, en ganska kort liten bok som jag faktiskt läste bara på lördag och söndag, läste ut den. Mördarens mamma handlar ju, som titeln kanske avslöjar, om en kvinna vars son begår ett mord. Och genom den här själva boken så då får vi liksom följa med den här relationen och hur den här pojken är, han visar ganska våldsamma tendenser redan som barn, och med den här mamman bara älskar honom så mycket att hon noterar de här våldsamma tendenserna, men hon vet liksom inte riktigt hur hon ska göra.
Ta in dem? Är hon oroad så att säga?
Hon är oroad, men hon väljer att istället för att på något sätt göra någonting åt det så väljer hon att ta ett avstånd. Inte som ett kärlekslöst avstånd, utan allt hon gör hon för att hon älskar dem så otroligt mycket. Och genom den här boken så försöker hon själv resonera sig fram vad som är bäst. Hur ska man göra en sån situation? Hur ska man göra när han dödar den här fågeln? Och kanske när fågeln var, och så tänker hon så att kanske när fågeln var sjuk så att han bara, det var som ett barmhärtighetsmord. Och när han kommer hem från skolan och berättar att han har slagit en flicka blodig så tänker hon att det kanske det stämmer det, men så kan det ju också vara att det här var bara en fantasi. Och det är ganska tydligt att de bor liksom, de har inte mycket pengar och hon sover på bäddsoffan i deras vardagsrum och han får det enda sovrummet. Och hon gör liksom, hon gör allt för att han ska ha det bra, men det är någonting som inte är riktigt okej med honom. Och vi måste tala om alltså, har du läst boken Vi måste tala om Kevin? We need to talk about Kevin, som också blev en film senare.
Nej, jag har inte läst den. Det är på samma tema? Eller?
Ja, men det är på samma... Det är liksom väldigt bra. Jag ska se vad fan heter. Hon är jätteduktig. Hon heter författaren som... Lionel Shriver, som också är en Shriver. Du har kanske läst något annat av henne. Hon har skrivit många riktigt bra böcker. Och vi need to talk about Kevin är liksom samma. Det handlade om en pojke som växer upp i en familj där pappan med pappa och mamma och lilla syster. Och mamman märker att det är någonting som inte är okej med den här pojken, men alla andra försöker övertyga honom om att pojken, boys will be boys liksom. Och nu tänker jag, nu kommer en spoiler alert för er som ännu inte har läst den eller sett filmen, men den är så pass gammal och den har faktiskt kommit ut som film så att ni får ta den. Så visar det sig att han blir liksom, han gör någonting som närmast påminner om en skolskjutning, alltså han är han mördar många barn och också faktiskt sin egen lilla syster. Och sin pappa för den där också. Alltså han är sjuk och så visade det sig, och mamman visste hela tiden det här och hon har liksom tampats genom hela boken med att vad kunde jag ha gjort någonting, borde jag ha gjort någonting annorlunda och väldigt väldigt bra och väldigt, jag menar, mörk bok. Den här Mördarens mamma är liksom, på något sätt kommer man, det är svårare att förstå den här mamman än att förstå mamman i Need to Talk About Kevin. Jag tycker det är så svårare att komma henne nära in på livet, och det är också en berättaren, det är också liksom en opålitlig berättarröst. Man är liksom osäker på om det som hon säger verkligen stämmer. Först tänker jag att det här liksom bara som en liksom poesi, inte poesi, men som en liksom abstrakt historia som vi aldrig kommer att, en sån som aldrig riktigt har en ordentlig början eller ett ordentligt slut. Men plötsligt, ungefär halvvägs, märker jag att det här är egentligen ett mysterium. Och vi får veta liksom hur den här mamman fick den här, det visade sig snart att det inte är hennes biologiska barn, hur den här sonen kom till henne. Hon träffar en annan mamma vars son också sitter i fängelse för mord och inleder en relation med henne. Och det, liksom, det blir ett mysterium som får sin lösning först på de allra sista sidorna.
Vi har pratat flera gånger här i podden om det där, vad ska man säga, skrämmande men djupt fascinerande ämnet kvinnor som dödar eller kvinnor som skyddar mördare eller liksom mamma-rollen och död. När man kombinerar de där två ämnena så blir det ju alltid liksom, det är det läskigaste vi kan tänka oss. En mor som liksom skyddar ett barn som kanske har mördat någon eller som själv har gjort sig skyldig till någonting. Du vet, alla de här skräckhistorierna i kvällstidningarna om det är en kvinna som har varit involverad och begravt några barn någonstans. Du vet, det är ju verkligen det värsta. För att en mor ska alltid vara 100% kärlek. Liksom. Exakt. Det är klart som fan att det finns onda mödrar. Men en grej som jag tänker på ganska ofta är faktiskt när det gäller mina egna barn, är hur otroligt blinda vi är i vår föräldrakärlek. Det gäller ju fäder också. Att, du vet, barnen kommer hem från skolan och det har varit ett tjafs eller ett bråk. Då tänker jag får ju verkligen checka mig själv för att inte tänka så här. Ja, min stackars lilla bla bla bla. Du vet, jag säger aldrig, för att man har ju lärt sig att man ska ställa neutrala frågor till sina barn. Och så ska man, man säga så här, jaha, kan vi tänka oss att det kanske också var du som sa något dumt innan det blev slagsmål?
Men exakt,
inte mitt barn. Det är så vidrigt alltså.
Verkligen.
Och då,
det är verkligen bara... Nej, säg.
Alltså, nej, men Gud förbjude om något av våra barn skulle vara en riktig mobbare. Ja, det skulle ju ta tid, tror jag, för det att liksom sjunka in. Du vet, eller en riktig elak jävel. Det skulle ju säkert ta flera år, eller det låter hemskt kategoriskt, men liksom ett barn som verkligen på rutin trakasserar andra barn. Och men samtidigt, när det händer med sådana här bullies som finns i alla skolor, jag blir så provocerad så att jag vill ju nästan åka hem till de här föräldrarna och liksom, läxa upp dem. Så här, hur kan ni inte se att era barn systematiskt trakasserar de andra eleverna? Men vet du fan, jag hade kanske varit lika god kålsupare jag med.
Alltså, jag kommer också att tänka på Åsne Seierstads, en av oss, en berättelse om Norge som handlar om Breivik och när mörda alla de här ungdomarna på den här Utöja. Och hans mamma fanns ju också med på ett hörn där. Det handlar ju inte om henne, men hon fanns ju också med och ville liksom sin son det bästa och ville ju kanske inte, eller ville ju såklart inte tro att han var den han var. Och,
det var fruktansvärt att vara förälder till en massmördare. Men naturligtvis, det låter ju sjukt att säga det eftersom det är värre att vara förälder till någon som blivit mördad. Men
det är en intressant
blind, liksom,
tank. Alltså, det är superintressant. Det är klart att det är värre att liksom förlora sitt barn. Men att ha en son som massmördare är ju också... Alltså det är ju... Det är ju också, herregud, då har man ju också förlorat sitt barn. Eller har man det? Hur fortsätter man? Kan man fortsätta älska ett barn som är mördare? Och jag tycker det är den som mördarens mamma, det är liksom en tanke som hon också kämpar med hela tiden. Kan man liksom älska, finns det en moderliga kärleken kvar lika mycket? Älskar man en person trots oberoende av handlingar? Det är ju, ja...
Det kan man ju inte, det kan ju inte vara möjligt att man gör det. Det är ju som den här... radioprogrammet om de här livstidsinternerna, min kompis mördaren, min vän mördaren som vi pratade om för några poddar sedan, att när vi som lyssnare väl får reda på den här brevvännens som är massmördare då, brevvännen till svenska tjejen som pratar i dokumentären vad han har gjort sig skyldig till, han har liksom dödat en hel familj, då tycker vi ju inte lika mycket om honom. Han verkar ju så här himla sympatisk i början. Jag tycker han är creepy.
Jag tyckte han var, alltså jag blev ställd, men jag tyckte ändå synd om honom. Jag liksom, ja, alltså jag håller med om det här brottet han begått var fruktansvärt. Men det som han berättade om sin uppväxt och hur himla ung han var och hur desperat han var. Det är såklart på inga sätt en ursäkt eller liksom men ändå kände jag fortfarande sympatier för honom. Jag tänkte det är liksom inte de, jag tänkte säga så att det är inte de som har det bäst som kanske begår bestialiska mord. Nu kanske jag har fel, men det är ju om man tänker på skolskjutare som jag verkligen inte heller hyser några sympatier för, så handlar det ju, men finns det ju ändå någon slags fel i vårt samhälle som inte, alltså det är ju människor som, ja, är,
men
oälskade,
vet du vad det stora oälskade. Det stora felet, ja, människor, är
män.
Självklart vapnen. Ja. Nej. Ja, men make du, du, män jag, med jag bara... vapen. Nej, men jag tycker ju vapenlagarna är den stora, stora boven i dramat. Han kom hem, den här mördaren då, i det här radioprogrammet, kom hem och var full och var desperat. Och hans föräldrar sa, du får inte gå på college. Och det var hans liv, liksom, det här. Han hade varit helt isolerad, så hade han börjat gå på college. Så sa föräldrarna så här, du festar för mycket. Eller styrföräldrarna, att du får aldrig mer komma tillbaka till college. Och då så hade han, fanns det en pistol där som han grep. Och det var ju liksom såklart stundens ingivelse. Men hade det inte varit ett handeld vapen i huset, så hade inte den här familjen dött. Det är jag helt övertygad om. Och precis som de här skolskjutningarna.
Jag håller med om det. Alltså, jag håller verkligen med om att vapenlagarna i det här landet är absurda. Vi gick ju med själva i marschen nu i lördags, som marscherar mot en striktare vapenlagstiftning. Men jag tycker också att det finns ett stort problem i mansrollen. Att män inte lär sig att uttrycka sina känslor på annat sätt än våld. Och att män är så ensamma. Alltså med ett kontaktnät av människor som ger dig trygghet, som du kan tala med, som du kan tala om dina känslor med. Ensamma, alltså lyckliga människor i sociala sammanhang begår inte bestialiska brott.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hur är det med sex offenders, sexförbrytare? Hur är det med dem då, tror du? Är det lyckliga människor? Hur är det med Harvey Weinstein? Hur är det med Benny Fredriksson eller den här finska regissören, vad heter han?
Aku Louhimies.
Mm. Är det harmoniska, lyckliga människor, eller ska vi också skylla på att de hade en tråkig barndom? Eller att de växte upp i ett patriarkat, eller...
Men jag tänker, alltså verkligen att han växte upp i ett patriarkat, men jag tänker på Aku Louhimies, som alltså är en, för som inte följer med finsk nyhetsbevakning, är det en av Finlands mest renommerade och kända regissörer som genom hela sin karriär har använt direkt sadistiska metoder främst mot kvinnliga skådespelare. Han har till exempel, hans metod har varit att bryta ner de kvinnliga skådespelarna självförtroende genom att säga att de är fula och misslyckade och att deras skådespelarinsatser är så dåliga att han knappt kommer att våga visa den här filmen. Och
men gjorde han inte det mot män också?
Ja, delvis, men inte med samma brutalitet. Mm. Och Och så han också, det finns en kompis till mig som också är skådespelare. Hon gick, det var 8 kvinnliga skådespelare som gick ut och gav en intervju till Julia Public Service om Aku Louhimia. Så hon berättade till exempel, alla hans filmer handlar om sex och våld. Det är alltid mycket sex och våld i hans filmer. Det handlar om hur hon i en scen har en pistol i munnen. Någon håller en pistol i hennes mun och då hade han lutat sig fram och viska att han känner sig alltså han blir kåt av att se henne i den här situationen. Och liksom, men intressant att du tog upp det med liksom både, om jag tror att de har olyckliga barndomar, nej alltså jag vet, alltså de har, jag tror att Weinstein och Louhimias, ursäkta min amatörpsykologi här, men jag tror faktiskt att de är på något berusade av makt, de gör det för att de kan, och att det finns ett internaliserat kvinnohat i vårt samhälle.
Vi får inte glömma att det också finns kvinnliga medieprofiler här i Stockholm i alla fall, som har väldigt stor plattform och har betett sig som också blivit anklagade för exakt samma, både maktmissbruk och sexuella trakasserier, bara så att vi är tydliga med det. Och det kanske är just maktberusningen, för sex och våld, eller våld kanske vi är, men sex och makt hänger ju ihop. Det gör ju det. Liksom. Mm. Det handlar ju om att dra gränser för sig själv och för sina impulser och sådär. Och man får ta plats hela tiden och folk hyllar allt som vi gör, så blir vi ju gränslösa varelser. Så att det skulle vara, återigen, jag tror att det är lätt att sitta här och vara, jag sitter ju alltid i den här podden och är någon slags moraltant, men jag kanske hade blivit världens asshole om jag hade varit en sån hyllad stjärnregissör eller någonting.
Men hur många hyllade stjärnregissörer som är kvinnor har liksom betett sig så här?
Ja. Nej, men du har en poäng. Men du, får jag bara säga en grej?
Ja.
Ja. Min favorit krönikör, nu är jag sarkastisk, Lotta Lundberg i Svenska Dagbladet, har för övrigt inte helt oväntat skrivit sin senaste krönika. Handlar i princip om att det var det svenska samhället och MeToo-rörelsen som dödade Kulturhuset Stadsteaterns chef Benny Fredriksson, som tyvärr begick självmord då förra veckan under resa. Hans kollegor menar att det beror på att han var förkrossad då efter att ha fått sluta som regissör. Som teaterchef då. På grund av kritik som har att göra med bland annat MeToo. Men också vanlig, så att säga, härskarteknik. Och hon avslutade med, jag orkar inte ens läsa den här krönikan av Lotta Lundberg, men hon avslutade med en liten knorr som är så här, ja, nu har det hänt, Sverige har blivit ett skamsamhälle. Hon menar att vi är kollektiv mobb, liksom. Vi är mobbare och vi hänger på bara för att vi älskar drev. Så ser hon då på den här kvinnorörelsen och var hon frågar liksom, var är de smarta feministerna ungefär. En rolig sak med Lotta Lundberg är att hon också skrivit om kulturell appropriering, och vet du vem som verkligen råkade i blåsväder när hon, en författare som sa att kulturell appropriering är bara bullshit.
Nej, vem då?
Lionel Shriver, som du nämnde i början av den här podden.
Just det, vi talade ju om det förresten.
Ja, vi gjorde
just
det. För 2 år sedan så var Lionel Shriver med på någon slags författarsymposium i Australien och förklarade att det här är bara skitsnack, vi får skriva. Apropå det här, vad har vi för ansvar liksom i konsten? Vad har konsten för ansvar med vad gäller till exempel då jämlikhet, och kan vi gestalta vem som helst, en minoritet till exempel, om vi representerar en maktposition eller någonting sånt som författare. Nej, men Lionel Shriver, hon menar att konsten kommer i princip dö ut ifall vi inte kan få skriva om vem som helst, för hon hade fått kritik för att hon har skrivit en roman då som handlar om en familj afroamerikaner, tror jag, eller så. Och Jag tycker bara att det är spännande att vi återkommer ofta till de här ämnena. Och som en röd tråd genom allting löper krönikören Lotta Lundberg. Hon skrev ju också det här, kom du ihåg den här klassiken, att de här unga utbrända kvinnorna, kan, typ, de är bara fjantiga och de får skärpa till sig och
gå en rask promenad.
Ja, precis. De är inte alls utbrända. Det är bara bullshit ungefär. Så att där har vi också, där kan vi också knyta ihop den säcken om förakt mot kvinnor som lider av olika saker. De får skärpa till sig, tycker vissa personer. Ja. En till spaning då. Jo, vi har ju pratat en del om den helt ofattbart framgångsrika genren krim då, och deckare och så vidare, och tillika den oerhört framgångsrika genren romance. Och ja, nu så har Piratförlaget, som är smarta människor, kommit på en ny genre. Gissa vad den heter.
Alltså, nu har du lagt upp det så snyggt så det måste vara en, eller så självklart, det måste vara romance plus deckare, ja, lika med, eller romance plus crime kanske man ska säga, är lika med
relationskrim. Och det har jag har fått en bok i brevlådan av Eva Swedenmark och Annika Wenström. Som,
förlåt, här är Miles bredvid mig.
Ja, hon blev helt exalterad av den här genren. Det hemliga rummet är en annorlunda relationskrim. Det står faktiskt så. En annorlunda relationskrim om kvinnor som söker vänskap. Ja, det kan tydligen heta en också.
Jaha, de är alltså så här, alltså nu, det är någon som tänkt så här, vänta lite, sex och våld, om vi kombinerar dem, tror ni det kommer att sälja?
Det är aldrig någon som har tänkt så förut, det är första gången i världshistorien.
Alltså vi raljerar ju, men det är ju liksom geni, alltså det kommer ju att sälja som fan. Men, lite knulla liksom, och lite mord.
Ja, men det är ju varenda Shakespeare-pjäs är ju relationskrim, för guds skull. Ta Macbeth. Det knullas och det mördas av vartannat, ibland typ nästan på samma gång. Ja, nej, men okej, okay, jag säger inte att den här boken håller Shakespeare-klass, det vet jag inte, men jag ska minsann ta mig an den. Och det är också, de är också i en pittoresk by, det är viktigt att alltid vara i en by. Jag fattar inte riktigt skillnad mellan krim och deckare. Är det så att det måste finnas en polis eller liksom någon slags detektiv med om det ska vara deckare? Eller vad är krim? Och är krim bara den moderna termen av deckare? Kan inte ni som har koll, ni som lyssnar, bara säga vad som gäller? Eller så ringer jag som vanligt min syster, förlagsredaktören, och frågar.
Jag har en fråga till dig gällande ljudböcker. Ja. Magnus har jobbat extremt mycket på sistone. Och häromdagen avslöjade han för mig att han lyssnar på ljudböcker i bilen. Det är ju perfekt i Los Angeles-trafiken när man sitter minst en timme åt ett håll och en timme tillbaka. Men han lyssnar på de här böckerna på 1,7 hastighet.
Okej, okay, alltså nästan dubbelt så snabbt.
Vem gör något sånt? Gör du det?
Ja, men nu råkar jag veta att Magnus och hela er familj har varit inne i ett sånt intensivt jobbstim här nu senaste månaden. Så att han kanske lever hela sitt liv just nu i 1,7 tempo. Det kan hända att han byter blöjor så här. Swish, 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 swish.
Borsta tänderna. Nej, han byter inte en enda blöja. Nej, okay. Det är jag som gör det, vill jag verkligen.
Maj-Lis byter sin egen blöja.
Ja. Det är dags nu.
Jag hörde faktiskt att du bad Vidde, så kan Vidde byta blöja på Maj-Lis?
Nej, men jag brukar retas med honom och be honom göra det.
Ja,
det är... Jag bara, Vidde älskling.
Ja. Ja, nej, men jag tycker det är lite smart, men det är roligt att vår säger nu. Nu har jag liksom blivit symbiotisk med dig efter 2 års poddande. Min pappa, ja. Gunnar. Min far Gunnar, inte vår, han lyssnade på vår podd och tyckte så här, ni pratar så väldigt snabbt, och hade typ på 2,5, han hade liksom kommit åt den där lilla knappen, så du vet, bara som de säger, Kalle Anka möss på julafton. Stackars Gunnar.
Nej, men alltså jag får ju, min puls går ju upp. Jag antar att hjärnan är ju ett bra organ på så vis att det vänjer sig snabbt. Så kanske den bara på något sätt speedar ner. Eller den vänjer sig och tycker att det är det normala. Och det sen låter verkligen som slow motion när man lyssnar på liksom...
Kan man i ljudboksuppläsaren lyssna på långsammare tempo när man,
ja,
vill sova?
Ja, Det kan man.
Bra. Fast så kanske det blir så rare. Men hörni, ni som lyssnar, kan ni inte tala om för oss vilken är det ultimata tempot? Har ni testat med 1,7 eller, ja, eller 1,2 eller så? Om man lyssnar på Kristina Lund som läser upp sina dikter, då skulle man faktiskt nästan kunna ta 2,0.
Men det känns verkligen också som ett sånt prestationssamhälle-grej.
Ja, men exakt, får inte du sån här Instagram-reklam som är så här: läs en bok på 5 minuter. Och så är det någon så här,
ja,
vidrig liksom, produkt som är typ någon slags synopsis, en mikrosynopsis, ja, av de stora litterära.
Men så sjukt egentligen, för då tar man ju verkligen ifrån en hela njutningen med, ja, att läsa en bok. Då är det ju verkligen målet, inte resan.
Det är
som
bara
räknas.
Prestige, det är bara för att kunna säga att ja, men Macbeth handlar om det här. Ja. Ja, vi kan ju för sig bara säga sex och våld, eftersom vi nu har konstaterat att allting handlar om det.
Ja,
och med de orden.
Ja.
Ja.
Ja, med de orden avslutar vi den här podden.
Ja, det, eller? Gör vi. Vi önskar er mer sex än våld i livet. Och tack för att ni följer oss och tack för att ni lyssnar. Det är så himla roligt att hänga med er och snacka med dig, Peppe.
Ja, men dig med, Karin. Och jag vill också riktigt tack. Det är så, ja, men den här podden hör till det bästa jag gör i livet.
Ja, det är faktiskt exakt samma sak för mig. Och någon gång så kommer vi också skriva ihop. Eller hur, Peppe?
Ja.
Då blir livet fullt.
Det kommer ske ganska snart.
Ja, ja, känner det.
Hörrni, vi ses nästa vecka, eller vi hörs i alla fall nästa vecka.
Fortsätt mejla på mellanraderna@gmail.com och följ oss på Instagram, Facebook. Gå jättegärna in och rekommendera oss med några stjärnor om ni vill på er podcastplattform. Så hörs vi nästa vecka.
Hejdå!
Hejdå!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.